Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den där vignetten känner ni igen vid det här laget. Det är det 14:e avsnittet av Kommentatorerna. Välkomna ska ni vara hit. Peter står mitt emot mig. Peter, hur har veckan varit?
Den har varit bra. Vi kämpar på. Det är ju fortfarande lite deppigt. I synnerhet vi som gillar sport. Riktigt tråkigt. Försöker träna en hel del. Jobbar på.
Och för alla som deppar och saknar sporten och sådär så tändes det ett litet hopp, noterade jag när jag läste lite tidningar och sådär, om att fotbollen på högsta nivå möjligen ska smyga igång nu då. Svensk elitfotboll har väl satt något datum, jag tror att det är 14 juni eller någonting sånt, i mitten av juni. Och sen hörde jag Anders Tegnell i Sportnytt.
Ja, han var inte nöjd med det.
Man kan säga att det fanns en liten konflikt mellan önskan att dra igång seriespelet så fort som möjligt och Folkhälsomyndigheten. Han bara liksom, nej, jag tror inte det va.
Fast det handlar väl om resorna rätt mycket. Att lagen måste resa till olika delar av landet och den här coronakrisen befinner sig i olika skeden, verkar det som, runt om i landet. Det har varit värst i Stockholm och börjat liksom dämpas lite grann här. Medan i Västra Götaland så ökar antalet fall, har jag uppfattat det.
Ja, men jag tror att det var det han var inne på. Det är liksom inte närkamperna på planen som är problemet, utan det är liksom kontaktytorna i och med resandet. Sen att matcherna kommer att spelas utan publik och sådär, det får man nog kanske räkna med i början. Men att tro på en allsvensk start eller svenska kuppen start sådär i mitten av juni, ja, vi hoppas. Men det lät ju på Folkhälsomyndigheten som att det var en förhoppning som man nog får ta med en nypa salt. Tyvärr.
Tyvärr, för det hade ju varit kul även om det varit utan publik på läktaren, tycker jag. Att någon livesport, för att man börjar bli lite trött på de här tillbakablickarna. Vi gör ju det själva rätt mycket, så vi är lika mycket kolsupare, eller dåliga kolsupare. Vad säger man? Dåliga kolsupare eller mycket kolsupare?
Goda kolsupare.
Goda kolsupare, tack. Kolsupare. Mycket stora. Vi är super. Ja, men det blir väldigt mycket tillbakablickar. Nu så är det ju till exempel VM i fotboll 94 på SVT. Följer du detta?
Ja, det har väl precis slutat om jag fattar saken rätt. Sverige spelade väl sin bronsmatch i helgen som gick. Svaret är nej, Peter. Jag är totalt ointresserad av att se de här matcherna 26 år efter att de spelade. Så jag kan förstå att folk gör det, men nej, jag skulle aldrig sätta mig och titta på det. Men det som är kul med det är ju liksom att se hur SVT och även andra medier verkligen har tagit det till liksom det yttersta steget på något sätt. De satt alltså live-rapporterade Sveriges bronsmatch nu, för de som tittade. Och det var säkert ganska många som tittade. Och kvällstidningarna har hakat på. Det väljer ju in artiklar om 94-gänget. Och jag tror fan man kunde beställa sin egen bronslöpsedel till och med. Nu, eftersom SVT har visat matcherna. Ja, jag går inte igång. Jag gick igång då, men inte nu. Men
ja, det är ju, jag måste säga det, som svensk är det ju tidernas ögonblick, idrottsögonblick, när Ravelli tar straffen. Ja. Jag tycker det slår det mesta. Och jag kan kanske förstå att man vill nå en yngre publik som kanske inte upplevt detta. Jag går inte heller igång på att sätta mig och titta igen. För det har man sett så många gånger. Det är mängder med kröniker som har gjort som detta etc. Men de som inte har sett det kanske går igång på det. Men man, det blir väldigt mycket tillbakablickar. Och intresse har jag nog för att läsa om idrottare som kanske presterar en gång i tiden men som man inte har hört någonting om på ett antal år.
Ja, och det var det jag var inne på. Och det är det som är kul med coronakrisen ur sporthänseende. Att nu, det finns ingen liveidrott att skriva om. Det händer ju stort sett ingenting. Så då passar ju många tidningar och även tv-kanaler på att vända blicken tillbaka. Och man får läsa lite nya reportage och intervjuer med gamla idrottare. Jag såg det var Gunnar Larsson, den gamla olympiamästaren från 72. Två i simning idag eller om det var igår. Och det var en lång artikel om Johan Harmenberg, fäktaren då, som vann OS-guld i Moskva 1980. Han har man glömt bort liksom.
Och så du där, var fyra år då. Jag tänker, ja men du har ju följt det närmare kanske. Du har säkert kommenterat fäktning till mig.
Nej, jag har aldrig kommenterat fäktning. Jag har gjort ett fäktningsreportage en gång. i samband med en Grand Prix-tävling i Eriksdalshallen som heter Challenge Bernadotte, tror jag, eller något liknande.
Bättre namn än surbullespelen, tycker jag, som vi har i friidrott.
Och då fick jag hela fäktning i Sverige, det var väl 3 personer, mot mig. Därför att jag gjorde ett reportage som handlade om det nya trådlösa fäktandet. De skulle inte sitta fast i sina elvajrar längre, utan de skulle ha en trådlös fäktning, vilket naturligtvis är en jättebra ambition. Och så är det ju idag, det funkar ju bra idag. Men då funkade det väldigt, väldigt dåligt. Det var ett ukrainskt team, varav 2 av de här som pysslade mest med elkablar och tejpade med silvertejp. De hade 3 centimeter tjocka glasögon. Det var otroligt roligt att filma det. Så reportaget handlade inte om Challenge Bernadotte, utan det handlade om problemen med att införa den nya tekniken i fäktningen. Och de som drev den här tävlingen tyckte väl möjligt att själva fäktningsaspekten kom bort i det här Sportspegel-reportaget. Och jag tror att det var några sura telefonsamtal och mejl där efteråt. Så det var mitt lilla korta gästspel i fäktningsvärlden.
Men fäktning är, vi har ju pratat om det tidigare, att jag har en liten våt dröm att testa velodromcykling.
Ja, men det vill jag också.
Men fäktning är den andra sporten som jag verkligen skulle vilja testa, som jag aldrig provat. Jag tycker att det verkar ruskigt häftigt på något sätt. Det är explosivitet, det är taktik, det är uthållighet. Jag skulle gärna vilja prova fäktning.
Jag är ledsen att säga det, Hegge, men jag tror längd är en faktor också.
Längd, nej.
Alltså inte längdhopp, utan kroppslängd.
Åh, vilken osis för
tog
mig.
Tog jag bort allt?
Nej, inte,
jag vet
all,
inte om
allt
det är det.
Tog du inte bort, för att jag tänker att det måste lukta skunk in i de där maskerna och dräkterna. De måste vara svettiga och äckliga.
Ja, men det gör det säkert.
Ja, det föll på det. Vi glömmer det.
Nej, men jag tror, ring Kerstin Palm. Hon fäktas väl fortfarande. 7-faldig olympisk deltagare. Hon var med i, ja, kan det varit i, ja, jag minns inte, mellan 88 och 60... talet någon gång, så var hon ju olympisk deltagare.
Hur gammal är hon nu, tror du?
Hon är 70 plus, tror jag.
Lite riskzon här i corona, så jag kan inte ta kontakt med
henne. Hon är ju bakom visir, så det är väl lugnt.
Det är sant. Fäktas där. Jag har faktiskt en kompis som, apropå fäktning, blev fälld av en äldre dam på stan med en krycka, som tyckte att han gick lite för nära i dessa coronatider. Så han blev fälld, och det blev en sluta med en polisinsats. Väldigt
håll avståndet!
Precis, det gäller att skärpa sig här. Så att, nej, jag avvaktar och tar kontakt med Kerstin Palm, med tanke på att hon har värja och sådär.
Ja, jag gör det. Håll dig på avstånd. Värja är ju det man fäktas med i Sverige. Det finns ju annars florett och sabel, men det tror jag inte vi är så bra på i svensk fäktning. Hörru du, vi har en gäst idag, vi ska ringa upp om en liten stund, nämligen Sveriges bästa medeldistanslöpare, framförallt i fjol då, Kalle Berglund.
Ja!
Blekinge-killen som ju tävlar för en Stockholmsklubb numera, som var VM-finalist på 1500 meter. Fantastiskt kul att följa hans fjolår då han bara muffade sönder svenska rekord. 5 stycken slog han, 4 på 1500 meter, 1 inne, 3 ute, plus att han raderade ut Anders Gärderuds 760 år gamla rekord på en engelsk mil. Det finns en nyhet kring honom, vi ska ringa upp honom och prata om det, men han har ju, det är ju väldigt tråkigt. I dessa tider har han ju varit drabbad av corona.
Ja,
så att vi hoppas att han mår bra.
Precis.
Vi får väl fråga honom om en liten stund. Men innan vi slår en pling till Kalle Berglund, så tänkte jag bara kort nämna 2 saker. Det ena är uppföljningen på förra veckans kultur och idrott. Därför att vi frågade ju om ni hade några exempel som vi inte tog upp. Och det vällde ju in, eller vällde, men det kom en del i alla fall. Och Ricky Brosch har ju både spelat in musik och skrivit dikter. Och Erik Hagberg, sprintlöpare, nämndes. Han har ju släppt någon singel eller skiva här precis. Noah Lyles var det någon som nämnde, som ju har en liten hiphop-karriär vid sidan av sin friidrottskarriär. Och Olof Wretling, Peter.
Ja, precis. Olof var det någon som påvisade. Och han har ju också en koppling till P.O. Enquist. Han är också från Västerbotten, Olof, som är väldigt flitig i tv just nu. Diagnosen i mitt liv till exempel. Jag har ju tränat med Olof Wretling i Göteborg en gång i tiden.
Ja, han är gammal höjdhoppare, va? Precis.
Han är höjdhoppare, som P.O. Enquist, men då tränade han mest 3 steg. Och det jag minns av Olof, det är att han hade fantastiskt bra teknik. Han hoppade 3 steg tekniskt gudabenådat.
Och på tal om friidrottare som är bra på annat, eller tror att de skulle vara bra på annat, så såg jag en spännande intervju med Donovan Brazier, amerikansk världsmästare på 800 meter. Det var väl World Athletics som hade gjort den på sin hemsida, såg jag. Han är VM-etta i fjol på 800 meter. Han pratade sig väldigt varm om att han vill byta karriär.
Ja, verkligen. Och han är ju på någonstans lite av toppen av sin friidrottskarriär. Han sprang ju vansinnigt bra inomhus tassade runt på Millrose Games, satt amerikansk rekord på 800 där inomhus.
1.44.22 om jag inte
minns fel. Ja, då ska vi veta att de där två första varven gick väldigt, väldigt lugnt och långsamt. Och sedan bara exploderar när det var två varv kvar. Och visade ju att han skulle kunna kanske attackera världsrekord och så här framöver. Och då släpper han bomben. Nej, nu får det vara nog vid 22 års ålder.
Ja, och nu vill ett år till kanske, eller någonting sånt. Ja. Men sen ska han satsa på att bli, och nu kommer det, wide receiver i NFL. Han ska alltså försöka sig på en amerikansk fotbollskarriär. Han berättade det i intervjun. Han är ju den ofrivillige friidrottaren på något sätt. Han ville bli basketspelare eller amerikansk fotbollsspelare, men platsade liksom inte och fick inte vara med. Så han började springa terränglöpning och upptäckte så blev vi världens bästa 800 meters löpare. Men drömmen! Hans stora dröm, den är ju fortfarande att bli amerikansk fotbollsspelare i NFL. Och nu ska han alltså satsa på att komma med i några sådana här tryouts för att bli en wide receiver i NFL. Lycka till, får jag säga.
Ja, häftigt. Verkligen. Och han nämnde också i den här intervjun att han gärna skulle vilja ta en plats i 4x4-laget för USA, som ju är ett väldigt, väldigt bra lag. Och då måste han ju bli bättre på 400 meter, för konkurrensen är ju stenhård. Han har inte så här jättebra personligt rekord, utan det är över 46 sekunder. Så att, ja,
finns det några friidrottare som har liksom gjort det där lappkastet och börjat med amerikansk fotboll? Då tänker man ju framförallt på sprintlöpare. Jag vet, Justin Gatlin försökte ju på tryouts under sin dopningsavstängning, men kom ju liksom inte riktigt med i något NFL-lag. Och John Capel vet jag, han var ju också lite dopningsavstängd till och från, men han försökte också. Men den som en av dem som faktiskt lyckades, det var ju en av mina gamla idoler, nämligen mannen som tog ner världsrekordet på 110 meter häck från 13.20 någonstans till låga 12.90, 12.93 tror jag gjorde. Rinaldo Neamaya, som ju faktiskt vann Super Bowl med San Francisco 49ers. Och han var ju just wide receiver.
Otrolig kombination att vara så bra i, det vi har ju också pratat om tidigare, i två olika sporter.
Ja, slog ett fantastiskt världsrekord på 110 meter häck i Zürichgalan 1981 kanske. Möjligt att vi måste klippa bort det där. Det kanske, om det här inte är bortklippt så var det 1981. Vi önskar i alla fall Donovan Brazier stort lycka till med dels först då han ska försöka vinna OS-guld på 800 meter när det så småningom blir OS och tar den första amerikanska guldmedaljen sen, ja, måste jag tänka, sen David Wattle 1972 i München. Mannen med kepsen som ju kom starkt på slutet. Han sprang väl negativa splits, tror jag. Tror inte det. Brazier level var en av favoriterna i Tokyo så småningom i alla fall. Innan vi ringer Kalle Berglund, en sista grej. Därför att Mondo Duplantis har ju tävlat.
Just det, i den här trädgårdstävlingen.
The Ultimate Garden Clash, där han alltså hoppade, det var extremt konstigt. De hoppade alltså, tävlingen var mot han, det var Sam Kendricks och det var Renaud Lavillenie. De hoppade på varsitt ställe, via internet så skulle de försöka klara 5 meter så många gånger som möjligt under en halvtimme. Jag såg inte tävlingen själv, jag har läst mig till det här och om du frågade mig om jag tyckte att det var liksom, fanns någonting kul i VM 94, så är svaret samma sak här. Nej, jag går inte igång på det här. Gör du?
Jag går igång på att man försöker göra någonting.
Kan de väl göra något bättre? Och kan de väl hoppa en riktig tävling med 5 stegs ansats?
Ja, men det
då
kan jag köpa. Nu är det ju lite speciellt att de här världens 3 bästa stavhoppare har stavhoppsmadrasser hemma i trädgården. Ja. Jättekul att man kan göra någonting av det, och de får ju rätt mycket media ändå, får man säga, och de håller igång, men just det här, vem som hoppar flest 5 meter, och det verkar väldigt rörigt, och vem som vann, och nej, man hade kunnat gjort något.
Ja, inga vann ju, det var väl det som var grejen. De delade väl, och så ville Mondo hoppa skiljehopp, och så orkade Lavillenie inte, fast den tävlingen var hans idé från början, tror jag. Så han sa, vi delar. Jag vet. Det är väl kul att de gör något, men jag tittade inte på det. Gjorde du det?
Nej, jag kollar faktiskt inte heller.
Nej.
Det kanske säger en del.
Men det är väl kul för dem. Och jag tänker att det här, det kommer ju börja en byggboom nu utav tävlingsställningar och liknande hemma. Nu såg jag att Sandy Morris hade också byggt en stavhoppställning. Hon var ju några dagar för sen då, så hon kunde inte vara med och hoppa i det här. Men det hade varit tungt om hon skulle hoppa 5 meters hopp i och för sig på löpande band. Hon kanske hade fått lägga ribban på 4 meter då.
Ja, fast det hade ju gett mer.
Det hade jag köpt.
Ja, precis det. Om hon gjorde ett antal 5-meters tävlingar. Men Ja, nej, man får vara lite kreativ. Jag tycker att, jag kan tänka mig själv om man är idrottare, att man vill tävla, man vill göra någonting. Så att, för att bara hålla igång den här tävlingsnerven, och sen så kan man väl diskutera formerna för det. Men på det sättet tycker jag att det var kul att de gjorde något.
Ja. Vi ska väl höra hur tävlingssuget är hos Kalle Berglund också. Vi ringer upp honom nu. Kalle Berglund från Jämshög i Blekinge, tävlande för Spårvägens friidrottsklubb. Junior-VM 7 på 800 meter 2014. Nära medaljerna på junior-EM på 800 meter 2015. Men sen då så klev han ju på allvar upp på 1500 meter, och då började det hända riktigt stora saker. Inomhus-EM silver 2017 och 2019 då, om vi hoppar dit. Fjolåret, det blev ju ett fantastiskt rekordår för hans del, med inte mindre än 5 svenska rekord. Bland annat så raderade han ut både Anders Gärderuds urgamla rekord på en engelsk mile och Jonny Krons 34 år gamla rekord på 1500 meter. Och säsongen, det minns ni säkert, den slutade med en VM-final i Doha på ett nytt svenskt rekord. Den nionde plats blev det på 3:33,70. Men framgångarna till trots, han får vänta lite grann på att bli den mest berömda personen från Jämshög. Därför att Harry Martinsson, Nobelpristagare 1974, tilldelad för ett författarskap som fångar dagdroppen och speglar kosmos, får väl alltjämt gälla som den största jämshögingen. Eller vad säger du, Kalle Berglund?
Ja, tack så mycket. Än så länge är det så. Han har ju en väg uppkallad för sig hemma, och en penna och en liten bok uppsatt i en rondell sånt där, som lite fint, så att han finns kvar i Jämshög och minnen av honom.
Ja. Vad har du för relation till Martinsson?
Alltså, jag är inte jättestora så, men jag minns när vi gick i lågstadiet, kanske, eller mellanstadiet, så var vi och besökte hans lilla ateljé, eller vad man säger, där han liksom hade lite skola förut, tror jag. Så vi var där och tittade i alla fall. Fast då var man ju så ung som man fattade ingenting i princip.
Jag vet att ni har ju flera författare från just den trakten. Har du själv någonsin haft någon sån här skrivarambitioner?
Jag ska nog inte säga det faktiskt.
Du skriver ett träningsdagbok i alla fall, kanske, eller?
Ja, det gör jag. Det är väl ändå. Men det kanske räcker.
Du, om vi börjar där då, Kalle, i träningsdagboken. Det är ju mycket som är upp och ner i dessa coronatider. Hur mår du till att börja med?
Jag mår bra nu. Jag var lite småsjuk, eller jag var sjuk i april månad, och lider lite av eftersviten av det. Så att, på väg tillbaka i alla fall.
Och när du säger det där, då menar du corona?
Ja, alla mina symptom tyder på det, och så att det var ju säkert att man skulle åka på det, men förr eller senare kommer kanske alla komma dit, så att då är det väl lika bra att ha stökat över det kanske.
Hur mådde du då?
Det var ju under 2 veckor där jag knappt lämnade bostaden liksom, så att det var säkert, men det var liksom feber och lite sådär smått och ingen lukt lukt och smaksinne och hosta och så vidare. Men generellt så var det inte mycket värre än en vanlig febersjukdom liksom, faktiskt, tyckte jag.
Det gick aldrig ner i lungorna på dig ordentligt, eller?
Nej. Men jag har ju kollegor som har varit mer sjuka än jag har varit, och när de har börjat träna nu igen så har det gått väldigt, väldigt segt för dem. Det gick ändå ganska okej för mig direkt när jag började träna, även om jag tränar på mindre volym än brukar göra också nu.
Kalle, vi kan väl lämna corona och blicka tillbaka lite grann.
Ja, innan vi gör det bara, Kalle, mår du bra idag, vill jag veta?
Ja, jag mår bra. Jag känner mig alltså helt normal och väldigt pigg, men det är bara att jag, ja, med råd från läkare och allt sånt där, så vill de att man ska ta det lugnt ett tag efter det, så att jag inte är på full träning ännu. Det är väl ända. Och sen när jag vilar, nu när man blir så gammal som jag, 24 år, så att när man vilar så får man ett följdeffekt av det, att lite ljumskar och sånt som börjar kännas att man inte har sprungit på ett tag. Så när man är gammal.
Ja. Hur mycket har du tappat då, tror du?
Nej, alltså inte så mycket. Jag gjorde något pass förra veckan som inte var så långt off vad jag brukar ligga på. Bara jag får träna i 2-3 veckor så är jag nog back on track liksom.
Och slutligen, jag menar, hur mycket man har läst och hört om det här corona och vad som kan hända i worst case scenario. Hur orolig var du när det liksom gick upp för dig att du började ha de här symptomen?
Inte jätteorolig, jag tror det är ganska lugnt ändå, faktiskt. Jag var inte jätteorolig för att bli sjuk innan heller, för att, ja, då, framförallt när jag blev sjuk, så då var det liksom, då vad jag läste var det mer som, ja, om man hade tur så var det som en vanlig sjukdom, och sen skulle man vara liksom frisk igen, men det är lite segare än vad jag trodde faktiskt. Jag läste att Tove hade fått lite hjärtproblem och sånt, och inte fick träna på ett tag, och jag vet några andra kollegor som de har tappat ännu, alltså väldigt mycket på sin form liksom. Ens jag var ganska okej när jag väl började springa igen, vilket var skönt i alla fall.
Du, jag och Jonas har stått här innan och pratat lite grann om sommaren som var förra året. Det blev ju en fantastisk säsong med 5 svenska rekord, 4 på 1500 meter och 1 på milen. Vilket lopp är du mest nöjd med, Kalle? Är det VM-finalen eller var det kanske semin? Eller hur känns det?
Semifinalen är jag väldigt nöjd med, hur jag sprang den faktiskt och även försöken. Men sen annars, som man kollar tidslopp, så är jag nästan mest nöjd med Göteborg GP. Dels var det hemmaplan och det blev en jävligt bra stämning där. Och sen mina förväntningar för det loppet var att jag inte skulle springa snabbt. Tanken var att jag bara skulle vinna och sen skulle åka till Birmingham 2 dagar senare och springa snabbt. Så att jag hade liksom inga förväntningar. Jag stod innan, när det var liksom 10 minuter innan start, så jag snackade med Andreas Almgren om att det blåser för mycket. Det kommer inte gå att springa snabbt idag. Vi skiter i haren, vi tar det lugnt liksom. Och sen så det blev det inte vad jag liksom hade tänkt mig. Så då blev det som en chock bara typ. Så det var kul.
Hade du mer i kroppen, tror du, än den tiden du så småningom fick ut i Doha?
Ja, alltså jag var ganska sliten från loppen innan. Och sen, liksom, jag kände den form jag var, framförallt i semifinalen och försöken, att jag hade kunnat springa lite snabbare, tror jag, men det är såklart svårt att spekulera om det.
Det blev ju ett väldigt märkligt lopp för dig i finalen, känns som. Och jag var ju en av dem som, efter man hade sett den där semin, så gick man igång fullständigt och tänkte nu kan det bli medalj till och med. Och sen så startade den här finalen i rasande tempo. Hur kändes det när de drog iväg på det sättet?
Det var ganska väntat. Jag tror vi alla visste vad Kyrgut skulle göra. Historiskt sett så har han inte vunnit sputter i alla fall. Inte mot Managoy i alla fall. Så känslan var att han skulle köra, och jag tror alla visste om det liksom, så alla var beredda på att det skulle gå snabbt. Och jag var ganska seg i kroppen, så då var det inte så jättekul.
Du slutade året som 22 på världsrankinglistan. Du har ju en bit upp till toppen där med Jakob och Filip Ingebrigtsen är ju före dig på dryga 3.30. Om du ska försöka sätta ord på klivet upp till den nivån, 3.30 och en halv eller 3.30 blankt, hur långt har du dit?
Inte jätte, skulle jag påstå. Dels för jag tror att jag hade lite kvar att ta av. Och sen handlar det bara om att liksom få träna 1 år, 2 till med bra mycket träning. Bli mer genomtränad liksom. För att jag är förhållandevis ganska ung med mängdträningen och tränat så mycket mängd. Liksom jag har egentligen bara kört mängd 1 år inför VM-finalen då. Så att på lång sikt, så på, alltså om man räknar 2-3 år, så tror jag att jag kommer kunna ha en bra möjlighet att ta de kliven som krävs för att springa så snabbt.
Jakob är 4 år yngre än dig, eller hur?
Yes.
Är det jobbigt?
Nej, men han har börjat träna när han var 10 för det här, och jag började träna när jag var 18 för det här, så egentligen har han tränat 4 år mer än mig, kan man också säga.
Men du, de var väl lite sura på dig nästan, eller pappa Ingebrigtsen, för att de tyckte att du hade kopierat deras träningsupplägg lite?
Ja, jag vet inte, det var lite diffust. Jag tror att mycket var i stridens hetta också, att han var lite irriterad över att det inte gick så bra för Jakob i 1500-finalen. De hade nog högre förväntningar på honom, och sen kom någon reporter och ställde någon fråga, och då bara högg han på allt i princip, tror jag var. För Janne har pratat med Jette efteråt, och jag har pratat med både Jakob, Filip och Henrik nu efteråt, och det blev nog lite mer än vad det var då.
Men vad är det du har i så fall kopierat? Är det det här med dubbeltröskel, eller vad är i deras träningsupplägg är det du anammar?
Jag vet inte, för att han på en annan sida sa han att han var inte arg över att vi körde dubbeltröskel och det, utan det var andra grejer, och de andra grejerna vet jag inte riktigt vad han menar, för att jag vet ju inte så sagt mycket om hur de tränar förutom det där med dubbeltröskel.
Är det sit-upsen kanske?
Ja, armhävningar med klapp. Sometimes we're funny,
sometimes we suck. När jag ser dig springa så ser jag inte bara en löpare som springer offensivt. Jag ser också en taktisk löpare. Oftast i alla fall. Kanske inte junior igen finalen i Eskilstuna, men det är väl möjligen preskriberat. Men jag tänker så här, man pratar om taktik. Jag minns jag intervjuade Gio Wallner en gång, så berättade han hur otroligt mycket tid han la på att inför matcherna studera sina motståndare ur just liksom taktiskt hänseende. Och löpningen är också mycket taktik och strategi. Hur mycket studerar du dina motståndare när det handlar om taktik?
Inte jättemycket mina motståndare. Jag fokuserar mest på mig själv. Men sen såklart man vet att när man möter samma löpare hela tiden, så vet man att ungefär hur de brukar vilja lägga upp loppet. Och att man vet ungefär vilka positioner alla vill ha liksom. Så att jag fokuserar mest på mig själv. Och sen kan det är alltid svårt att lägga upp en taktik inför ett lopp, för att vad som helst kan hända. Man kan ju bara fokusera på sig själv, och det är 11 andra som springer loppet som också ska ha sin taktik och ska genomföra den. Så att mycket handlar om att bara liksom lita på rutinerna, om man säger så, och ta rätt beslut. Och jag har gjort misstag, som du sa, med Eskilstuna där. Var inte ett lysande taktiskt beslut med 200 meter kvar, men sen har jag lärt mig av det. Och jag gjorde ju inte så i VM-semifinalen, då var jag kall istället och väntade sista 100, vilket var ett rätt beslut. Så att man får göra misstag och sen får man lära sig av dem och gå vidare, helt enkelt.
Det är ju 5 år sedan det där i Eskilstuna, så det är överspelat, eller hur?
Ja, exakt. Jag tänker på det fortfarande ibland och grämmer mig över det.
Är det så? Du stack lite tidigt, var det så?
Ja, jag var lite väl ivrig. Men det är mycket sånt som... Alltså, jag var lite väl ivrig generellt, back in the days. Men det framförallt är liksom som i VM-semifinalen, att jag kunde vara så kall att våga vänta så länge som jag gjorde. Att det kostar mycket energi att ta de positionerna och sticka tidigt. Liksom, så att det, man ska försöka vara så kall som möjligt, men det är lättare sagt än gjort ibland.
För det kändes ju lite grann som förra året, att du var ju fysiskt bättre, men du var också ännu skarpare taktiskt och mentalt på något sätt. Vad var det som gjorde att du hade kommit till den nivån förra året? För det kändes som nu var du liksom etablerad seniorlöpare.
Mycket självförtroende. Jag hade vunnit många lopp 2019. Jag sprang ju inte så många Diamond League-lopp tyvärr, så jag sprang andra lite tävlingar under Diamond League-loppen, och då vann jag ganska många lopp, och det är mycket självförtroende att få vinna lopp och springa som man är bäst i loppen. Så att jag tror mycket var bara en ren självförtroendefråga.
Du, om vi pratar om styrkor och svagheter, jag tänker på en löpare som Lewandowski, polacken där. Han var ju före dig på inomhus-EM som vi nämnde förut, och han var före dig på VM också. Han tog väl brons där, om jag inte minns fel. Han är ju en 3:31,5 löpare med det polska rekordet. Men han har en jäkla utväxling på slutet. Hur tänker du kring den typen av löpare, sådana man brukar kalla mästerskapslöpare, kopplat till din egen förmåga att göra bra avslutningar? Har du liksom den där kicken som alla löpare önskar?
Jag tror det, i alla fall om man tittar på semifinalen, så var det en ganska bra kick i ett relativt långsamt lopp då. Så att liksom Marcin, som jag mycket har tittat på back in the days, att se hur han springer sina mästerskapslopp, tar det ganska lugnt generellt liksom, och sen avslutar bra. Så att jag har tittat mycket på honom, och liksom, och han är även en god vän till mig, och vi snackar ganska mycket på träningsläger och sånt. Så att det är kul, men liksom, det är sån typ av löpare jag vill vara. Liksom. Och sen, om man kan lyckas med det, är ju såklart svårt.
Du, Kalle, det blir ju en väldigt speciell säsong i år. Hur ser du på det här året med tanke på allting som händer? Kommer du springa något lopp? Har du planerat något?
Just nu är inget planerat och inget bestämt. Vi ska ha möte nu senare i veckan och lägga upp en plan för sommaren. Så vi får se lite hur det blir med det, men vi får ju se. Blir det några tävlingar till att börja med i sommar? Blir det Europa eller blir det bara i Sverige? Det är ju första frågan. Och sen, troligtvis kommer jag nog se 2020 lite mer som ett test. Att jag får prova lite träningspass och grejer som jag skulle vilja testa och se det falla ut, för att lära mig saker till 2021.
Vad är det för typ av tester du tänker att du ska köra på träning som du inte gjort innan?
Men det kan ju vara vissa pass. Det är en avvägning att fråga liksom, hur hårt vågar man träna inför loppen. Då handlar det också om laktat och hur långa pass och så vidare. Så att det finns lite olika grejer som man vill testa, och så att får man se hur det faller ut, helt enkelt.
Tycker du kanske till och med att det är lite positivt att OS flyttas ett år framåt?
Ja, jag fick den frågan av en träningskompis häromdagen, och då för nu på kort sikt så är det bara jobbigt, tycker jag, för att man har ändå laddat så länge nu, i alla fall nästan 8-9 månader innan det kom fram att nu var det OS som gällde, och sen helt plötsligt var det borta. Men nu på lite längre sikt, när man väl får träna ett år till och bli ett år bättre, så är det nog positivt att jag får ett år till med träning och förhoppningsvis kan hävda mig bättre än vad jag skulle gjort i år.
Du, på tal om det här att hitta nya lösningar för att träna och tävla. I söndag så körde ju Stahops-trion där, Mondo Duplantis, Lavelny och Kendricks, en tävling på nätet. Jag vet inte om du såg den. Men har du funderat i liknande banor, att det skulle gå att hitta på någon typ av sån grej?
Nja, egentligen inte. Det är svårt med löpning då vi är så liksom, vi sparrar varandra med bra fält och det ska vara harar och allt och sånt. Och det är ju lite olika förhållanden. De har ändå i princip samma förhållande förutom väder och vind, med att ribban ligger på 5 meter och sen hoppar de medans, om vi ska springa någonstans kanske det blåser väldigt mycket eller så vidare. Så att jag tror att det kanske är svårare i väl löpning också.
Du, på tal om Mondo, visst är det så att ni brukar dela rum på mästerskap och sådär?
Brukar är väl att ta i lite, men vi delade rum i Doha gjorde vi, så att det har hänt.
Kan inte du berätta någonting, har inte Mondo för sig några konstigheter när han laddar inför finaler och sådär som du kan avslöja?
Nej, inte så jättekonstigt, men han är väldigt lugn i alla fall, för det var någon dag i Doha där han inte lämnade rummet, han låg bara i sängen i princip och laddade liksom och vilade. Att du ser vilodag seriöst.
Men vad kan du lära av honom och vad tror du han kan lära av dig?
Svårt att svara på, men jag tror att liksom, han är väldigt lugn. Liksom, ibland kan man tycka att han inte liksom bryr sig, men jag tror bara mest att han är så avslappnad och säker på sig själv och han vet vad han behöver göra för träning för att hoppa högt. Och då blir man liksom, då får man väldigt bra självförtroende och lugn. Och, så jag tror det mest det är liksom att man, jag kan lära mig av honom att han är liksom så lugn och så självförtroende.
Min erfarenhet är, när jag tävlade i landslaget, att vi hade några som gick i bräschen sådär, som kanske framförallt satt nivån för övriga. Jag tänker på Kajsa och Stefan sådär, som lite nästan respektlöst slog sig in i världseliten tidigt. Är det kanske en sån del som Mondo tillför mest?
Ja, det är klart. Jag tycker det är bra och viktigt att vi har förebilder som Vinner och Daniel också. Som vann också, att liksom man inte är nöjd med att komma 6-7 eller sådär, att liksom det är bara inte medaljer som räknas, men lite så. Så jag tror det är viktigt att man har liksom, att vi spårar varandra, att Daniel gick in och Mondo gick in tidigt i mästerskapet och levererade. Så jag tror det är viktigt för mig liksom. De tar ju mycket press på sig från media också, så att då blir det lite lugnare för oss andra.
Du, Daniel Ståhl som du nämner, han tävlar ju precis som du för Spårvägen, och Spårvägen har ju rätt allvarliga problem just nu, va? Där det är risk om konkurs. Hur påverkar det dig?
Det är klart att jag är orolig för klubben, för framförallt för de anställda på kansliet och tränarna som vi har, som gör ett bra jobb med, framförallt med ungdomsverksamheten. Och det är klart att jag är orolig att vi kommer tappa den biten, men jag litar på styrelsen och de har bromsat sig ganska rejält nu och försöker få båten på rätt sida så att säga, men det låter lite oroande.
Hur är det nu i coronatider rent ekonomiskt för dig? Påverkar det din vardag och din situation mycket att tillvaron har blivit som den har blivit?
Inte så mycket. Det är klart att om det inte blir några tävlingar så kommer det bli lite mindre inkomster i pris- och startpengar, men jag har jobbat under flera år lite grann, så att jag har fortfarande det där kvar, så att i grund och botten så kan jag göra som jag brukar göra.
Vad är du jobbar med för något?
Jag är administratör i min systers företag, så jag hjälper till lite där med lite små grejer som hon behöver hjälp med.
Vad administrerar du för någonting?
Nej, men det är lite med scheman och löner och bokföring och sånt. Små grejer som inte tar... Det är ganska litet företag så det tar inte så mycket tid. Det är en liten inkomstkälla också i alla fall som är bra att ha.
Donovan Brashear känner du till, riktigt duktig löpare. Vi pratade lite grann om honom innan. Visste du att han ska byta sport?
Nej.
Kan du gissa vilken sport han ska börja med?
Jag hoppas att han blir från fotboll, men jag, det kanske inte...
Det var en väldigt bra gissning skulle jag säga.
Det var faktiskt till och med rätt. Ja, han ska satsa på, inte det här året, men möjligen nästa eller nästnästa, att bli en wide receiver i NFL. Det är hans stora dröm, och det har tydligen varit hans stora dröm redan innan han började med friidrott, vilket han för övrigt uttryckte i en intervju med World Athletics att han hatar. Han avskyr allt som har med friidrott att göra och träna och sådär, utan det är amerikansk fotbollsspelare han vill bli.
Jag gillar amerikansk fotboll, det är min favoritsport, så jag tittar på väldigt mycket amerikansk fotboll, så det är kul om han lyckas.
Ja. Hur tror du det kommer gå för honom om du tänker på hans fysik idag? Han är ju precis som du, en medeldistansare.
Det är lite ovanligt att medeldistansare kommer in och ska bli wide receiver, för de är ju oftast sprinter och kanske häcklöpare som blir wide receiver. Så jag tänker på Tyreek Hill framförallt, som har sprungit väldigt snabbt på 100 och 200 meter. Det är väl ganska vanligt att det blir liksom track and field atleter som går in och blir amerikanska fotbollsspelare. Men just 800 meter och där, det är, du vet jag inte hur det kommer funka, men han är ju väldigt snabb av sig. Han är ju kanske den snabbaste ultramilslöparen som inte har sprungit, men en av de snabbare, så att det är klart det kan gå. Och jag hoppas, jag håller mina tummar för att det ska gå för honom faktiskt. För det vore ju sjukt kul.
Vilket är ditt lag då i NFL?
Rams, LA Rams.
Ja, ah, okej. Okay. Men har du haft någon sån här dröm om att du skulle vilja hålla på med amerikansk fotboll också?
Ja, absolut. Det finns ju liksom... Det är nästan det, inte drömmer om, men det hade varit coolt liksom att spela typ quarterback eller wide receiver eller något sånt. Det hade varit coolt liksom.
Kanske ska bli teammates.
Ja, exakt. Jag har inte de fysiska förutsättningarna för det, tror jag tyvärr.
Det hade ju för varit väldigt kul att se dig i en match som quarterback.
Ja, det här är nog riktigt.
Mot Donovan Brasher i andra laget. Du, Kalle, vi träffade Ebba Andersson för ett tag sedan och hon berättade för oss att hon har en sak som hon aldrig glömmer att packa ner när hon är ute och reser. Vet du vad det var?
Nej, jag lyssnade inte på avsnittet.
Va?
Skandal. Vi rasar. Jag kan avslöja att det var en luftrenare. Har du en sådan hemma kanske också?
Ja, det har jag.
Har du det? Har du med den på resorna också?
Nej, nog resat med den. Men den är lite stor ibland tycker jag. Så jag har inte med den hela tiden. Men någon gång har jag med den.
Vad är det du absolut inte får glömma att packa ner när du är ute och reser?
Öronproppar måste jag ha med mig. För att jag vill ha det tyst när jag sover.
Ah, Mondo snarkar, är det det du säger?
Nej, jag snarkar inte, men det ska vara knäpptyst. Även när jag sover själv så sover jag med öronproppar. Det har blivit en vanlig sak nu, så att nu gör det. Så det måste jag ha med mig, annars kan det gå åt pipan med sömnen.
Ah, öronproppar är en grej. Har du någon mer sån här grej som sticker ut, som andra inte brukar plocka med sig?
Alltså lite, jag har alltid med mig en kaffekvarn när jag åker på läger och sånt.
Bra där.
Har du med dig egna bönor också?
Ja, ibland. Men om jag åker till typ Sydafrika på läger, då finns det rosteri där vi är. Så att då brukar jag gå in där och prova bönor och grejer. Så att det är lite, när man är på läger så får man prova lite sånt. Prova lite olika nya bönor och sånt.
Är du lite kaffefetischist?
Ja, lite. Jag är inte all in kanske. Men jag har alltid med mig min mal på träningsläger. Och jag har en stor mala hemma och gillar att prova nya bönor och sådär och smaka av. Så. Det är trevligt.
Vilken är den viktigaste parametern tycker du när man ska göra ett bra kaffe? Är det liksom själva trycket i kokan? Är det malningen eller är det smaken på bönan?
Alltså man måste ha en bra grundböna från början. Det är det viktigaste, så att den är bra rostad och rätt smaksatt. Och sen är det viktigt att vattnet inte är för varmt och att man lägger på det i rätt ordning och så vidare. Men man måste ha bra grunder som allt annat.
Bra grundböna.
Det behöver en bra grundträning för att kunna springa snabbt. Det spelar ingen roll vad man gör på sommaren om man inte har bra grundträning. Det är ungefär samma sak.
Är det så att du kan vara den i friidrottslandslaget som kan mest om kaffe?
Jag vet inte. I alla fall bland löparna är jag den som är mest insatt. För jag är den enda som har med mig egen kaffekran i alla fall. Och det säger väl lite kanske.
Jag sympatiserar med ditt intresse. Jag är också lite kaffenörd faktiskt. Och har ett stort åbäke där hemma. Och gillar verkligen kaffe. Annars är det ju cykelsporten är väl det som man mest associerar till det här kaffekulturen. Men den ska väl kunna funka inom löpning också? Eller vad tycker du?
Ja, verkligen. Men det är ju viktigt att få kaffe i sig innan man ska ut och springa. Mm. Det går inte att starta dagen utan en kopp kaffe liksom.
Det är ju ett helvete att komma hem till Hägge. Om han frågar om man vill ha en kopp kaffe så säger man ja. Då tar det ungefär 40 minuter innan man sitter med kaffekoppen.
Jag ska bjuda dig på en kaffe, Kalle. Du verkar förstå detta intresse.
Hörru Kalle, vi har några snabbfrågor på slutet. Lite så här alternativ. Du får välja ett svar. Det är inte så svårt och inte så blodigt. Men vi kör några varianter här, får vi se. Den första är faktiskt tredelad. Skolbok, roman eller serietidning?
Roman.
Vilken är din senast lästa bok?
Alltså jag läser inte, jag lyssnar mest på ljudböcker. Tyvärr är jag lite lat. Men sen läser jag mest kriminalromaner om anledning. Men annars tittar jag mest på serier, framförallt Netflix. Nu när jag var sjuk så blir det mycket Netflix.
Favoritserier på Netflix?
Ja, det är många. Men liksom jag gillar ju, jag har sett Suits och Prison Break och lite sådana serier som jag gillar. Sådana som är inte, som är ganska hjärndöda, om man får säga så, att man inte behöver vara jättefokuserad för att titta på.
Har du läst något av Harry Martinsson?
Inte vad jag minns faktiskt, tyvärr. Nu skäms jag lite över mig själv. Kanske att vi gjorde det i skolan eventuellt. Eller vi borde ha gjort det i skolan tycker jag. Men jag har inte något minne av det.
Vägg eller tröskel?
Tröskel.
Ja, det är bra. Har du väggat ordentligt någon gång?
Absolut. Det måste man göra som löpare. Annars är man ingen löpare.
Nej. Men tröskel, det funkar bättre då kanske, trots Ingebrigtsens surhet då på att du har plagierat deras upplägg.
Men det är ju skönt med tröskel, man blir ju inte så trött. Man är ju, grund och botten är man ju lite lat också. Det är otroligt jobbigt att vägga och det krävs ganska mycket för att springa in i väggen, för att då måste man springa snabbt och länge. Och det är otroligt jobbigt och gör ont.
Vilken är din värsta vägg? Värsta väggminnet?
På träning eller tävling?
Tävling.
Ja, en tävling. Det var 2018 i utanför Paris i Montreal, tror jag man säger det. Då gick jag in i väggen rejält. Jag tror att jag minns på klockan att det stod 2.36 eller 2.37 med ett varv kvar. Så att då liksom jag hade behövt en 59.60 för att slå svensk rekord. Det var det jag tänkte då. Men jag sprang in på 3.42 eller något sånt. Så att jag minns så att sista 100 skulle trycka på lite. Men jag höll på att trilla framåt. Alltså för att jag var så alldeles mycket syra.
Nej, det låter inget trevligt.
Ja, sen efter det. Det tog ett tag innan jag kunde jogga ner efter loppet. För att jag var helt, helt död.
Men kan du njuta av det där också på något sätt? Eller är det bara vidrigt liksom?
Nej, det går inte att njuta när man är så trött. Alltså, det är alla de här tuffa passar man kör på sommaren. Som är rejält med syra träning. De är vidriga, de är hemska. Man måste göra dem, men det är ångest innan och det gör ont efteråt.
Behöver du alltid någon som pushar dig i de lägena för att du ska orka driva på den där sista procenten? Eller kan du göra det själv?
Ganska bra på att göra det själv, men framförallt att man är... Jag tycker det är svårt att göra de passen om man springer helt själv, utan att det är skönt att ha med sig ett gäng löpare. Så förra året gjorde jag det med britterna, med Charlie Grice och company nere i Chiavenna. Så gjorde jag med mitt tuffaste pass. Så det var skönt att vi var några stycken och vi hade cykelhar också. Så att det är alltid skönt när man är ett gäng.
Friidrottsträning eller hockeyträning?
Friidrottsträning.
För du har ju varit en ganska duktig hockeyspelare, eller hur?
Ja, duktig och duktig, men okej. Men det var en anledning för att jag slutade med hockeyn, att jag tröttnade lite på det här med träningen, att det tog sån tid för att man var tvungen att anpassa sig till andra också. Utan friidrottsträning generellt, då kan man ju träna, man är ju liksom individuell idrottare, då handlar det mer om vad man själv gör för träning, utan liksom, och det tyckte jag var skönt, och det var lite därför jag slutade med hockeyn, att jag tröttnade på lagsport, att man... Det kvittade hur bra jag var i en match. Vi kunde ändå förlora. Och om jag var dålig i match kunde jag vinna. Liksom. Jag gillade mer att påverka allting själv. Och i friidrotten när man väl tränade fick man liksom, märkte att man fick betalt ganska bra. Att ju mer tid jag lade ner på träning, ju mer jag tränade, desto bättre blev jag. Och det var motiverande och kul.
Men var du också sån som blev lite sur och grinig när andra gjorde någonting dåligt?
Lite kanske.
Låter inte som en lagidrottare, Kalle.
Nej, det var lite därför jag slutade, för att jag tröttnade och beroende på andra.
Men då vet jag ju nästan svaret på nästa fråga. Kalle Berglund eller Challe Berglund?
Det är lite kul, för på friidrottsträningen när jag var mindre så var det en intresserad annan förälder som brukade kalla mig för Challe Berglund ibland. Så det är lite kul, men Kalle är bättre.
Kalle är bättre. Du, kaffe har vi redan pratat om, så det här kanske, jag vet inte om den är lätt eller svår. Öl eller vin?
Oh, den är... Jag gillar inte alkohol, vilket kanske är bra åt huvud, så jag dricker extremt sällan. Men vin kan jag inte dricka. Öl kan jag ändå plåga mig ner, liksom, så att säga. Så det får bli öl.
Du får välja vatten och kaffe också, det är okej. Okay. Vi...
Vatten och kaffe är bättre än det.
Ja. Men nästa kanske är svårare då. Kosttillskott eller inte?
Inte.
Men koffein tar du i alla fall?
Ja, det är sant. Men... Nu är det inte ont när man dricker mycket kaffe, men generellt så tror jag på att man klarar av, om man äter bra varierad kost så klarar man sig.
Men du kör såna här geler och liksom kolhydratstillskott och protein och sånt, kör du inte sånt heller?
Jo, det hjälper till med lite spottryck, men det är delvis för att ibland så tar det lång tid från träningen innan man kan äta middag och komma hem. Och sen... Så är det, ibland är det, när vi tränar väldigt mycket så måste vi äta väldigt mycket, och det är en av de jobbigaste grejerna just nu på grund av att jag tycker att man måste äta hela tiden, äta så mycket, så då kan det vara skönt ibland att ta lite spottryck så man får i sig lite kalorier lättare.
Hur mycket äter du, Kalle? Och vad äter du?
Men det är ju, man äter ju hela tiden.
Jag med.
Alltså det är ju frukost och sen mellanmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål och så vidare, så att det känns som att det där man är liksom, det är en sov trän och matklocka ungefär, att man så att, men jag äter ju inte så lika mycket som skidåkarna gör, för att de tränar ju mer mängd än vad vi gör, men jag ligger på drygt 5000 kalorier i snitt.
Det gör tyvärr jag också, men jag springer inte så mycket. Du, Kalle, sista frågan här. EM-guld eller OS-brons?
OS-brons.
För att, varför?
Framförallt löpning, så är det en viss skillnad på världen och Europa. Så att en global medalj skulle väga mycket tyngre.
Visst, det är en motsvarande fråga till Mondo, men då ställer vi OS-guld eller världsrekord. Och han kunde ju liksom inte välja mellan dem riktigt. Men du var ju tvärsäker här, det var ingen snack.
Ja, exakt. Men just OS är ju så mycket större, tycker jag. Ja. Generellt så är jag nog för medaljer. För att en medalj kommer man alltid ha kvar i hela sitt liv. Medan ett världsrekord eller svenska rekord kommer ju förhoppningsvis kanske någon gång slås. Så att medaljen har man alltid kvar.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har du något sådär uttalat mål med din karriär?
Att försöka ha kul. Ibland är det svårt när man är väl uppe i det att man lätt att glömma bort det. Att det är så liksom noga med träning som genomföras och allting och det här. Men att försöka ha kul ibland också. Försöker jag ha.
Men finns det inte en genuin motsättning i orden ha kul och köra mjölksyrapass?
Ja, men det är också kul att vinna.
Ah, du tänker så. Du, det här med att ha kul, det leder faktiskt in oss på vår sista fråga. Nu har du chansen att inspirera andra, Kalle. Därför att jag tänkte att du skulle få ge det dina bästa träningstips till motionärer som vill liksom bli lite bättre helt enkelt.
Ja, det är ju om man tar löpning så är det ju att man ska inte stressa så himla mycket och ta det i sin egen takt. För att om man springer lite för mycket eller lite för snabbt så då är det lätt att man blir skadad. Speciellt om man inte är van vid det. Så att ut och njut och ut och springa. Om man nu kan njuta av att springa, man kanske måste ha en viss nivå för det. För att det är ganska jobbigt att springa. Men det är väl framförallt det att liksom inte stressa och ta det lugnt. Liksom, att ut och bara springa långsamt och jogga i skogen är väldigt trevligt. Speciellt nu i maj månad när vi hoppas att det blir lite bättre väder kanske. Så utan njut framförallt.
Men jag tänker på mig själv där, Kalle. För jag är ju en glad motionär. Jag gillar att cykla mycket och sådär. Men jag kan ju tycka själv att det är svårt att pressa mig ur min comfort zone. Ge mig ett tips som gör att jag kan pressa mig själv lite enklare.
Nu var det var en svår fråga. Men du vet ju att du... Jag tror det är viktigt att ha... Om man ska kunna pressa sig någonstans måste man ha ett mål. Både kortsiktiga och långsiktiga mål. Och det märker jag ju själv nu här. Denna våren nu här när OS och EM och allt där man ligger tävlingarna inställda en bra bit in i juli nu. Så att det är lite svårare att motivera sig och träna och göra all träning som behövs. Så att jag tror det är viktigt att man har liksom både mål och kortsiktiga mål. Att antingen att du ska... Om det är att springa milen under 40 eller 45 eller vad det är. Att jag tror att man måste ha målen för att kunna pressa sig.
Men då kan vi, du nämnde ju själv att ditt mål är att ha kul. Räcker det liksom som målsättning för att man ska komma igång och utvecklas till att bli ännu bättre? För jag tror att du har något sånt där lite mer uttalat mål som inte du säger till oss här nu.
Absolut. Men det är framförallt att jag har målet av kul är för att jag kan bli ganska... Alltså jag är väldigt driven och... ganska kompromisslös i min träning att jag bestämt så här ska jag göra och då gör jag det här att då blir det att jag är väldigt upptagen med det här, liksom, och gör allting för att bli så bra på löpning som möjligt och när man gör det väldigt lång tid så kan det bli ganska krävande och då är det viktigt att jag inte glömmer bort att jag ska ha kul också.
Du Kalle, fantastiskt kul att prata med dig. Våra frågor tog slut. Nej, det gjorde de inte. Vi har egentligen massor med fler frågor. Men vi tänkte sätta punkt där. Och framförallt tänkte vi sätta punkt med att önska dig ett stort lycka till framöver. Och inte minst då med tanke på vad du berättade här idag. Krya på dig.
Tack så jättemycket. Hoppas ni mår bra och är friska.
Ja, men än så länge. Vi står dock på bra social distansavstånd från varandra här, så att Hägge kan inte smitta ner mig, även om han vill.
Nej, vill jag inte. Du ska ju köra runt mig i en rikscha här, tänker jag, framöver, Jonas. Du som gillar att cykla så mycket. Nej, men jättekul att prata med dig, Kalle. Som sagt, vi var väldigt imponerade av din säsong förra året och vi vill ju se dig tävla igen. Vi avskyr corona och vi vill verkligen se dig springa fort. Och tackar så jättemycket för den här lilla pratstunden med dig och önskar stort lycka till.
Tack själv, tack själv. Ha en bra dag.
Detsamma. Ja, Peter, kul att höra Kalle Berglund där och surra med honom. Vi får bjuda in honom och dricka lite kaffe med honom så småningom här också. Du får stå för kaffetillverkningen.
Jag står för kaffet. Nej, men det är ju jätteintressant att följa Kalle och han känns väldigt målmedveten. Även om jag tror att hans mål handlar mycket mer än vad han vågar säga om exakta placeringar, tider, medaljer och så vidare. Sen tycker jag fundera på det här liksom, när man ska ge råd till andra som vill komma igång och springa och framförallt springa fortare. Jag tänker på det bästa rådet som man ofta glömmer, det tycker jag är ta längre steg oftare.
Ja, då går det fortare.
Ja, då går det ju fortare.
Men man blir också tröttare. Det kan vara svårt att disponera krafterna. Om man...
Ja, men därför lägger man till länge.
Länge.
Ta långa steg oftare. Länge.
Under lång tid.
Ja. Då blir man en väldigt bra löpare. Så det är ju lätt att det blir väldigt komplicerat. Det här med olika pulsklockor och olika prylar man måste ha och sådär. Löpning är ju superenkelt.
Mm. Det jag tänkte på det också, det här har inte vi pratat om, Peter, alls, du och jag, tror jag. Men vi har pratat om att vi gillar att cykla, både du och jag. Och det finns ju en anledning till att vi gör det. Och det är att ingen av oss kan ju faktiskt springa. Eller hur? Jag har ju, måste jag räkna, om det är 8 fotoperationer. Alltså springer jag 400 meter så kan inte jag gå på 2 dagar. Så är det ju.
Men vi är ju rätt lika där. Jag har ju opererat fötterna 3 gånger, båda fötterna. Men sen har jag framförallt en ryggskada som heter Scheuermanns syndrom. Vilket inte alls är speciellt roligt. För det är i bröstryggen som en kota är skadad. Så det gör ju att löpning funkar inte så bra. Vilket jag tycker är jättetråkigt. Jag är ju fruktansvärt dålig löpare. Jag tror att 2001 så hade jag Sveriges, det måste varit Sveriges sämsta tid på 10 000 meter. 57:20. Var varvad 14 gånger på Göteborgs DM. Jag hade Sveriges snabbaste tid på 100 meter 10:30. Det var en liten...
Spannet liksom, är, ja, spannet unikt.
Men det konstiga är att nu vill jag väldigt gärna springa. Jag har sprungit Göteborgsvarvet och gjorde det okej för min del. Och tycker att det är... Jag älskar löpning. Jag tycker det är så kul. Att vara i bra löpform. Förlåt Jonas, det slår känslan att vara i bra cykelform.
Det är... Ja, men jag håller med dig. Och för mig är det en stor sorg att jag inte kan springa. Mm. Jag har också sprungit långlopp och tyckt om att kuta. Men det är länge sedan nu, jättelänge sedan. Men det går ju inte längre. Nej. Jag får ju hålla till godo med att cykla då. Jag kan ju simma, vilket jag gör i perioder. Lite perioder med simning, för det är så jävla tråkigt att simma.
Ja, men det är lite mer komplicerat också. Man tar sig till en simhall. Här tar du ju bara på dig ett par skor, lite kläder, ja, och så sticker du ut. Liksom. Ja. Och så är man igång. Så att jag tycker också det är en liten sorg. Därför har jag börjat köra lite rehab nu. Men en liten förhoppning att jag någon gång ska få springa. Inte så snabbt som Kalle Berglund, men ändå.
Du har ju börjat med en PT. Det är otroligt ambitiöst.
Och det är kul.
Är det det? Jag har aldrig kört med en PT någonsin.
Ja, men jag inser det att... jag pratade faktiskt med Kajsa Bergqvist om detta här om dagen. Vilket jag inte har insett förrän nu. Att hur mycket man kanske har tränat för sin tränare genom åren. Visst har man en egen motivation och sådär, men att faktiskt ha någon som står där och man vill göra det perfekt och anstränga sig lite extra. Och nu har jag hittat en väldigt bra PT, så jag är taggad. Kör igen på fredag.
Vad skönt. Själv längtade jag efter att åka längdskidor. Jag åkte inte en meter under hela vintern eftersom det inte var snö och eftersom man inte kom upp till fjällen på grund av den förbannade coronan. Annars brukar jag försöka komma upp i slutet av vintern, typ i mars eller april. Men, så det var en stor sorg också. Jag vill deppa vidare här helt enkelt till nästa vecka. Kommentatorerna är tillbaks nästa vecka. Och då tar vi nya tag tills dess.
Fast jag tycker ändå, Jonas, med tanke på hur duktig du är på att cykla, så ser jag fram emot, om det nu inte faller väl ut med din framtida sportjournalistkarriär, så tycker jag att du skulle starta ett företag med en rikscha. Du cyklar runt, framförallt mig kanske, i stan Lite, får ju både träning och en bra business. Vad tror du om det?
Det tror jag är underbart. Och så stannar vi till någonstans där Kalle Berglund bjuder på gott kaffe någonstans i Gamla stan, och sen cyklar vi vidare. Det låter
som springer ju inte i Gamla stan, Jonas, var 17.
Nej, okej då.
Sämsta stället att springa på, en massa kullersten.
Ja, men det är tomt nu när det är coronatider. Alla affärerna går ju omkull och det är inte en människa där.
Inte tomt på kullersten, de
är kvar.
Nej,
det är det inte. Nej, men det masserar lite skönt. Det kan vi ha med oss.
Ja, okej. Jag köper den. Tack för denna vecka, Nord. Det var kul.
Tack själv. Ni vet vart vi finns. Kommentatorerna heter vi på Instagram, Facebook och Twitter. Vi har en mailadress som är kommentatorernapod@gmail.com. Det blir slutorden. Vi sätter punkt där, Peter, och hörs nästa vecka igen.
Det gör vi.
Ha det bra. Hej, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.